hälsar vi varmt välkomna till veckans andra Big Six-avsnitt. Det var inte länge sedan vi tryckte på stopp av vårt senaste avsnitt. Vi spelade ju in i måndags kväll och då var det bara 24 timmar kvar på fönstret. Och vi förväntade oss en ganska aktiv sista dag och det blev det väl också, Fabian Alkemo.
Ja, nej, men det kan man verkligen lugnt säga. Känslan här senaste åren att januari har blivit lite panikvärvningarnas tid. Medan i år kändes att ganska genomtänkta fönster för ganska många och inte så panikartat och väldigt händelserikt, vilket man ser. Man, Premier League har väl värvat för 815 miljoner pund, tror jag. Vilket är helt sinnessjukt såklart. Men fan, det är skönt att vara tillbaka på torsdagar. Det är ju faktiskt vår ordinarie dag. Lite ligacup, lite uppsnack, lite summering av Silly. Så vi ska nog få till ett jävligt bra avsnitt, känns det.
Ja, men det tror jag verkligen att vi ska få. Och vi ska ju gå in lite på vad de större klubbarna har hittat på och summera lite vad vi tycker om deras januarimarknad. Men som helhet, du har redan nämnt det, att det, jag tycker nästan att det är lite läskiga siffror när man tittar på hur mycket Premier League-klubbarna, i synnerhet av Chelsea, det är ju framförallt de som drar upp de här siffrorna. Men hur mycket mer man i England har spenderat kontra övriga ligor. Och jag, även om det här är ligan jag följer, så gillar jag faktiskt inte det här att det knappt är någon... Alltså, drar vi det här i ett längre perspektiv, så är det ju inte idag om man ser till Europacuperna. Det är fortfarande ganska tajt och det är absolut inte givet att vi har 3-4 engelska lag när vi kommer till kvartsfinaler. Men alltså, om 5-10 år, om det fortsätter så här, då är det ju bara tal om engelska klubbar och vi har väl en superliga då.
Ja, jag såg något citat från Ilja Kainzig, som alltså är chief executive för Bochum i Tyskland, och han citerar så här: "Our clubs will end up just developing players for England." Och det är den känslan som det verkligen är utomlands. Så spanska akademier, det kommer i slutet med att hur de ska kunna konkurrera på hög nivå är att skaffa en bra akademi och sälja dyrt i England, för att de sen ska kunna investera för andrahandshyllan för att, och på något sätt göra det bättre på träningsplanen och rent taktiskt än de engelska klubbarna. För det är sinnessjukt. Alltså, det har alltid varit, sen Sky kom in och Premier League blev Premier League 92, så engelska klubbarna överlag haft en överlägsenhet ekonomiskt sett till intäkter och omsättning, om vi tar average i ligan, medan toppklubbarna i Spanien och Tyskland och Italien har kunnat jämföras. Nu är det ju på en nivå att Bournemouth kan värva spelare från Roma. Även om vi gillar England, både du och jag, och förhoppningsvis många som lyssnar, så ska det ju på något sätt inte bara... Det rubbar ju liksom vad man är uppvuxen med, och som man vill ju ha en fotboll som är differentierad och kan spelas på olika... Att samma höjd kan spelas på olika ställen i Europa.
Ja, men verkligen, det måste sträckas över gränserna. Det kan inte bara vara i Premier League dit alla spelare går. Och vi får se här hur de reglerar det här. Och det, låt oss vara tydliga, det är inte som så att något av Chelsea har ju inte gjort något fel här. Det är ju viktigt, de följer ju financial fair play. Jag lyssnade på vårt gamla avsnitt, jag vet inte varför jag sa FIFA financial fair play. De har ju absolut ingenting med det.
Jag reagerar på det.
Ja, där måste du kliva in och rätta mig. Jag vet inte var jag fick det ifrån, för de har ju absolut inget med det här att göra. Jag har inte fått några synpunkter på det, men jag bara kom på det när jag lyssnade på det. Varför sa jag det där? Jag sa Felipe Caicedo också, var i förra avsnittet. Sa jag inte det?
Jag vet inte. Jag har reagerat på att du börjat säga Joao Cancelo hela tiden. Då blir det att man blandar ihop honom med Joao Felix, för att så här, Cancelo är ju bara Cancelo för det. Så det är något som du får sluta med. Nu är det skönt att han är borta.
Ja, jag får för mig grejer ibland. Ja, men det är bra. Det är bara att kliva på mig när jag är ute på cykeln. Men financial fair play då, Chelsea följer ju det, men man har hittat, inte ett kryphål heller då, utan man har hittat en möjlighet till det här som i alla fall räcker, det går att genomföra fram till sommaren. Då kommer man väl att stoppa de här långa kontrakten, för det är ju som så att Enzo Fernandes då, som blev klar under tisdagen, dagens silly seasons sista dag, deadline day alltså. Han skrev väl på ett 8,5 års kontrakt och Chelsea kommer efter de här 8,5 åren då att ha betalat lite drygt 1,5 miljard svenska kronor. Men då ska man ju veta då att det här det är en kostnad för Chelsea varje säsong på lite drygt, ja men 130 miljoner kronor. Och vilket gör att det stör inte balansräkningen och slår på dem under en säsong. Och sen när man säljer spelare, då får man in, då kan man ju bokföra hela intäkten även om den då skrivs också blir avskriven under flera säsonger. Så att Chelsea gör inget fel, men det känslan är väl att det ändå är lite väl mycket pengar som spenderas och att det borde kunna göras på ett, det borde kunna regleras på ett bättre sätt. Men vi kan väl börja där då, i just Chelsea, för det är ju där det har hänt med saker. Enzo Fernandez är alltså äntligen klar, och om vi bara fokuserar på sportsliga så är det ju, vilket du var inne på i vårt senaste avsnitt, en spelartyp som man faktiskt behöver.
Ja, men just hela fönstret, om vi bara pratar sportsliga, sen vill jag vill bara fortsätta innan vi går in på det sportsliga, på det du säger. Det är många Chelsea-sportare som har hört av sig och liksom skickar att de inte fuskar, och jag vet, alltså min frustration blir ju på något sätt att det känns orättvist att en klubb kan värva för 6 miljarder och sen om man går till Liverpool så har de värvat för 7 miljarder senaste 7-8 åren. Då är det något som ändå gör något med den. Sen jag vet att det är lagligt, man kringgår systemet genom att göra så här, och ekonomiskt, det kanske är smart, och så här, kollar man på vad spelarna tjänar så lönen är inte jättedyr kontra hur Roman satte lönen på sina spelare, vilket vi har varit inne på tidigare, så det kommer bli lättare att sälja spelarna om de inte lyckas, vilket kanske har varit svårt tidigare. Om vi tar en Loftus-Cheek, en Phil Jones i Manchester United, varför ska de gå liksom så här sänka sin lön med liksom så här 75%? Det är det som har varit problematiken för de här klubbarna. Men rent sportsligt då, alltså Enzo Fernandez, VMs bästa unga spelare, helt fenomenal i Benfica i Champions League-runnen de har haft när de har varit ett favoritlag för alla hipsters. Mudryk, den halvtimme vi såg han helt otrolig ut. Badiashile 2-0, sen han har kommit in. Man får in en rotation på högerbacken i Gusto. Med Reece James skadhistorik, jätteviktigt. André Santos som kommer från Brasilien, som många pratar upp som en supertalang som ska vara ett stil för det här priset, runt 16 miljoner pund. Och sen, alltså, Joao Felix, man har glömt bort honom.
Ja, nej men verkligen. Han försvann. Kom snabbt, det gick ändå undan där. Det har ju ryktats om många klubbar. Och sen försvann han lika snabbt då när han tog det där röda kortet. Men det vi fick se, de 60 minuterna var ju med mer smak. Och jag är ju, nu är jag avstängd ytterligare en match, jag missar ju Fulham här. Men jag är ju väldigt spänd på att se Chelseas nya trio där framme, som jag tror kommer heta Mudryk, Havertz och Joao Felix. Det bör faktiskt kunna bli ganska så trevligt.
Ska vi ha det, Spel? Du brukar ju ta stolthet i att fantasyprogrammen tippar Citys elva. Här kan bli vår nya grej, att varje torsdag så ska du tippa Chelseas elva. Det kommer fan inte bli enkelt alltså.
Ja. Nej, Potter är också en rotationsgubbe. Det var han ju faktiskt i Brighton och även i tidigare klubbar. Så att han kommer ju såklart att ge andra spelare som står där bakom speltid. Men jag tror ju att det här var fönstret där Chelsea plockar in väldigt många spelare för att det kommer nya regleringar till sommaren. I sommar så kommer vi se att de kommer dumpa väldigt många. Och jag tror att flertalet av de här spelarna som man tog in i somras faktiskt kan offras. En sån som Koulibaly, jag vet inte vad det finns för intresse runt honom, och det kommer ju bli en stor förlustaffär. Men den spelaren slår ju hårdare mot FFP än vad en sån som Enzo Fernandez gör, för där betalade man ju större summor på kortare tid då, även om jag inte har stenkoll på hur avbetalningen ser ut. Och detsamma gäller väl en sån som Raheem Sterling också. Hans framtid känns ju också osäker, även om jag tror liksom att han är ju ändå engelsk landslagsman, och jag kan ändå se med honom funka i ett Potter-lag, om det är Potter som tränar laget vill säga. Han är användbar på flera positioner, men Koulibaly, definitivt en sån spelare som jag tror att Chelsea kan tänka sig att offra här framöver. Men om vi tittar här på högerbacken då, Gusto från Lyon, så är det ju som så att han ansluter ju i sommar. Så att om vi tittar på de sex spelare som nu har anlänt till truppen, så är det ju faktiskt som så att det är ju bara tre spelare som får registreras till Champions League. Och Champions League är ju den tävling som ja, det känns ju långt borta såklart att man vinner Champions League. Men man har ju gjort det förr faktiskt, när man har bytt tränare mitt under säsong. Men det är ju bara tre spelare som får registreras. Och då vill jag fråga dig här, Fabian Jalkemo, vilka tre ska registreras utav Enzo Fernandez, Mudryk, Felix, Badiashile, Fofana och Madueke?
Alltså, så vi måste ju vara väldigt tydliga att Fofana ska ju inte registreras.
Nej.
Madueke, sorry. Jag har inte sett det jättemånga gånger, men nej, inte du heller. Sen är det ju, det är fyra stycken.
Och sen blir det svårt.
Det är skitsvårt. Enzo Fernandez, dyraste värvningen i engelsk historia. Måste, kommer vara tokgiven. Så självklart som Mudryk såg ut, borde vara, alltså så här, rent krasst, den spelaren de behöver minst, jag säger fan Mudryk. Alltså av, ja. det är helt sjukt att säga med den prislappen han kommer och han såg ut den första, men Badiashile har sett jävligt bra ut och de har ju problem, ja, på den där, alltså vänster. Kukureya har inte kommit in i det, Koulibaly har inte varit bra för fem öre. Han har 2-0 på två matcher. João Felix, de har ingen riktig anfall och han såg jävligt bra ut. Så det står väl på något sätt mellan... Sen kommer Fofana tillbaka. Jag vet, jag säger Mudryk. Det är sjukt. Vi vet vad vi gör, Jesper. Vi lägger upp en omröstning på det här på Twitter, tycker jag. Vem folk hade skippat av de här fyra. För en ska bort helt enkelt.
Ja, och det känns ju på dem så här. Men det är också med Mudryk som man har betalat... Ja, man har betalt mycket för alla spelare, men det var ju ändå liksom en prestigekamp där med Arsenal och så vann man den. Jag kan tänka mig att det finns löften i det också, att man ska säga det, att vi har ett Champions League-spel här till våren. Och det är ju en jävla smäll för en spelare att skriva på ett kontrakt och inte få spela Champions League. Men så bra, jag tror att man tänkte innan att men Badiashile, han får väl stå på tillväxt här, det finns mittbacka för honom. Men så bra som han har sett ut tillsammans med Thiago Silva, så har jag väldigt svårt att se honom bli petad. Ja, jag tror också att det är Mudryk som kan få kliva åt sidan. Där finns ju ändå Raheem Sterling. Pulisic är väl skadad ett tag till. Hakim Ziyech finns ju faktiskt att ja, även om han trivs bäst ute till höger, han är ju faktiskt kvar i klubben, sjuk nog. Det blev ju ingenting med PSG där. Sen vilket humör han är på. Han verkar ju vara redigt förbannad. Han satt väl alltså på PSGs huvudkontor där och bara väntade på att få bli en officiell PSG-spelare. Men det verkade som att Chelsea hade så fullt upp att lösa den här Enzo Fernandez-dealen att man slarvade med pappersexercisen och Ziyech fick åka tillbaka till London med svansen mellan benen.
Nej, det är sjukt att sådana här tänder. Kom ihåg när David de Gea var på väg till Real Madrid när det ryckte som mest, när han var aktad som en av världens bästa målvakter innan de tog Courtois. Och det var så här några, kommit ihåg exakt storyn, men det är typ så här tre män som ingen än idag vet vilka det är, typ, som fejkade papper. Sen var det någon fack som fördröjde så att de hann inte få in papperna i tid. Helt sjukt. Och det känns så sjukt att 2023 att sånt här ska kunna ske. Speciellt när det är en spelare som Chelsea värver i Mudryk och spelar på hans position tidigare. Så att det här drog ut så sent, jag fattar fan ingenting.
Nej, konstigt är det. Man vill ju vara en fluga på väggen när de där samtalen går. Men det är såklart att det handlar om hur man delar upp de här betalningarna och så vidare. Men det blev klart i alla fall med Enzo Fernandez, men inte Ziyech då. Men ja, vi tror väl båda då på att Mudryk får missa Champions League. Men ja, hur summerar man det här fönstret? Det är väl bara att konstatera att Chelsea har väldigt många spelare. Och att Graham Potter, han har inte haft någon bra start i sin Chelsea-karriär, men att det nu måste börja lossna för dem.
Du kan ju gnälla på skador heller.
Det finns inga ursäkter längre.
Även om man har 10 skador som är fortfarande bredaste truppen i Premier League. Så nej, men bara matchen, det är en jävligt mysig fredagsmatch. Fulham har ju sett jävligt bra ut och slog Chelsea senast när Felix vart utvisad. Så det är en bra värdemätare direkt. Och sen ska det bli väldigt kul att se hur laget kommer se ut, vilka som kommer starta, hur man kommer formera laget. Kommer han fortsätta rotera, byta uppställning som han har gjort i hela sin karriär? Om vi bortser från mina rants jag haft på Chelsea, det ska fan bli kul att se dem, börjar känna nu.
Ja, men det
jävla hycklare det är.
Ja, men man är ju nyfiken på projektet. Och tittar vi på spelschemat här nu för Chelsea, vi sitter väl och säger här att vi varken tror på Liverpool eller Chelsea, för vi har svårt att se dem förbättra sig särskilt mycket. Men är det något lag som ska ta kliv eftersom de har fått in så många spelare, så är det ju Chelsea. Och nu möter de Fulham hemma, livsviktig match. West Ham på bortaplan. Sen åker man då och till Tyskland och möter Dortmund. Men sen har man Southampton hemma, så det är ju tre Premier League-matcher där det ska vara 9 poäng. Och kommer man med det i bagaget, så är man nog fylld av självförtroende, för sen möter man Tottenham. Och även om det just här och nu ser ganska mörkt ut att nå en Champions League-plats, så är det ju faktiskt som så att det är 10 poäng upp. Och alla går väl att hoppas på att Newcastle ska klappa ihop till slut, även om det kanske inte ser ut så just nu. Sen också så här, det här med att nu jag hade inte sett ryktet, det var ju någon som påtalade det till oss, att det har funnits ett rykte om Gallagher till Newcastle hela tiden. Jag har i alla fall inte sett det, men jag pratade om det senast, och sen när du och jag la på, så kunde jag konstatera att ryktet dök upp då, att Gallagher kunde bli en Newcastle-spelare. Det blev inget där och då, men jag tror så här, Chelsea kommer ju kunna sälja honom och Loftus-Cheek och övriga spelare i sommar. Och just för de här engelska spelarna internt inom Premier League får de ju fruktansvärt bra betalt för.
Ja, men det har vi sett tidigare när man sålde Tomori, man sålde Tammy Abraham, man sålde Gueye till Palace. Alltså de har ju en historia som, om vi ska argumentera för att Chelsea får agera som de gör på transfermarknaden, om man jämför med United som är sämst på att sälja, så har de en historia av att vara jävligt bra på att sälja. Sen är det ju för att de har haft den här taktiken att de värvar in otroligt många spelare, lånar ut dem, de inser de håller inte, men de är fortfarande ett andrahandsvärde och kan gå till en, ja, men Crystal Palace typ av klubb eller toppklubbar i Italien, som har gjort med Tomori och Tammy Abraham. Så det har funkat väl för Chelsea på något sätt att man har fått ihop ekonomin på det sättet, så absolut.
Nej, vi är lite snällare mot Chelsea idag helt enkelt. Det får vara lite temat. Och vi är väldigt spända på matchen mot Fulham idag, som vi kan prata upp lite här mot slutet av avsnittet. Vi lämnar Chelsea och tar oss till en klubb i London där det inte har hänt lika mycket, men ändå en viss aktivitet. Jag tänker på Spurs, där man också agerade sista dagen. Porro blev till slut klar. Det var ju verkligen fram och tillbaka. Jag tror David Ornstein sa att dealen var off framåt eftermiddagen där. Men Spurs höjde väl budet. Det är också en sån här klassisk märklig affär. Man lånar till en början och så finns det en utköpsklausul som med all säkerhet kommer att aktiveras i sommar. Men nu är ytterbacken klar, och det är väl bara att hoppas för Spurs skull att de äntligen får träff då på en wingback.
Ja, men vi vet ju både Chelsea och Tottenham under Antonio Conte, eller Chelsea under Tuchel, hur viktiga de där ytterbackarna har varit. När Reece James har spelat, när Chilwell har spelat, hur bra Chelsea har varit jämfört med när de har skadat. Och det är samma med Contes historik, ända från Chelsea till Inter, och han har inte riktigt fått ihop det i Spurs. Perisic kom in och gjort det ganska bra, tog honom liksom en prestigevärvning från Inter på free transfer. Man har inte fått ihop det där riktigt. Hockey var bra i perioder i våras, men inte bra. Sessegnon inte tillräckligt bra, Emerson Royal inte tillräckligt bra, Jedd Spence får inte chansen. Här känns det verkligen att man går all in på en position, lägger mycket pengar på en position som kommer göra laget jävligt mycket bättre. Så det är en viktig värvning att få till för Antonio Conte och Spurs.
Ja, nej, men så är det. Alltså, det var ju det som var så framgångsrikt när han var i Chelsea. Att, då gjorde han ju Victor Moses till en fantastisk wingback. Men det har han inte lyckats med övriga. Jag tycker till exempel att så som Perisic måste också bli bättre. Så att det finns att jobba på där. Samtidigt tänker man också så här, de värvar ju verkligen spelare som, ja, men nu tar de in en wingback. Kan väl spela högerback som alla wingbacks kan göra, men det känns som att det är en wingback. Och det får ju mig någonstans att tro att det kommer att vara fortsatt 3-5-2 eller 3-4-3 för Spurs. Men frågan är om det sker under Conte då?
Ja, nej, för nu missar jag troligtvis helgens match mot City. Ska operera gallblåsan. Fick jag absolut googla vad det betydde. Vad det hette på engelska. Man kunde lägga ihop 1 plus 1, men när man såg det där första gången, jag bara, vad fan är gallbladder? gallbladder surgery. Engelska läkartermer är inte 5 plus på. Så vi hoppas såklart att Conte får en, vad säger man, speedy recovery, vad säger man på svenska?
En snabbt tillfrisknande.
Fan vad bättre engelskan är ibland alltså.
Ja, det får man faktiskt säga. Porro in kommer ju kliva rätt in i den där elvan i känslan. Danjuma har också kommit in och det är väl lite mer av en breddvärvning. Mål som sagt mot Preston i premiären, och det är väl bra att han får en bra start, att det de får lite konkurrens där uppe, i synnerhet då när Richarlison går sönder hela tiden. Men ett godkänt fönster va ändå från Spurs.
Ja, nej, men det får man väl ändå lov att säga. Sen är det viktigt att Bentancur kommer tillbaka, för vi har sett när han är borta hur tunna man är på det där mittfältet. Vi kritiserar dem ju väldigt mycket i början av säsongen att man inte kan föra en matchbild mot vilka man än möter egentligen, och det är med Bentancur på plan. Sen när han var skadad nu efter VM så har det blivit ännu sämre, så där är man ju fortfarande jävligt tunna, och jämför man med rivalen uppe i toppen så man sticker ju ut på ett extremt negativt sätt på det centrala mittfältet, så där måste man ju förbättra långsiktigt.
Och sen är det lite samma läge som i fjol. Det finns ju massor att spela för. Det var ju i fjol kändes det lite hopplöst också. Conte hade precis kommit in, men det förstärktes sent in på fönstret. Kulusevski, Bentancur kom. De fick träff där och så jagade de i fatt Arsenal och tog den där fjärdeplatsen. Det är lite samma känsla nu. Det är ju FA-cupen. Alltså, det är någonting man kommer att toksatsa på såklart. Det finns Champions League där man har en väldigt fin lottning får man ju säga i form av Milan, med tanke på hur Milan ser ut för dagen. Och sen då, återigen då, Champions League-platsen. Där är det ju bara 5 poäng upp då till fjärdeplatsen. Och där kan man väl också hoppas på att något av Newcastle eller United klappar ihop. Så att Spurs har att spela för, och de har förstärkt laget. Och kan Son nu även komma igång, då tror jag att de blir farliga. Vi fortsätter i London och tar oss till de som leder serien. Arsenal agerade sista dagen och det blev lite överraskande, får jag säga i alla fall. Jorginho som klev in och stärkte upp det där centrala mittfältet istället för Moises Caicedo.
Det är bra, där fick du till det.
Vad lär oss säga Filippe.
Ja, exakt. Jag har så svårt att få ihop.
Vem är Filippe?
Nej, jag vet fan. Inte Filippe, någon tog inte... Nej, nu är jag svag. Nottingham försökte väl värva honom från Atletico Madrid, eller? Nej, mitt gammal mitt... Jag vet fan. Nu, skit i spansk fotboll. Jag är så dålig på det. Jag har så svårt att få ihop Arsenals fönster. En del av mig tycker att de har gjort
det. Filipe Caicedo var i City mellan 2008-2011. Sen är det en ruskigt stökig karriär med men det har varit lån i Inter och det har varit Lazio, Espanyol, Malaga, Levante. Riktigt sån här quizaleta karriär som man visar upp här. Ja, sorry, fortsätt.
Arsenal, jag har svårt att få ihop fönstret. På ett sätt tycker jag att man har gjort ett jättebra fönster efter förutsättningarna. Man får in en beprövad Premier League-kvalitet i Trossard. Man får in en spelare som har som är van att vinna saker, EM-mästare, Champions League-mästare för Chelsea, även Europa League. En spelare som är jävligt bra på att kontrollera tempot, kontrollera bollen och avlasta det där mittfältet med Partey och Xhaka. Sen tar man in en mittback, kommer inte ens vad han heter, skitsamma. Men samtidigt, man går bet på Mudryk som var första val över Trossard. Man går bet på Caicedo som var första val över Jorginho. Man går bet på João Félix som var första val offensivt som gick till Chelsea. Är ett bra fönster när man går bet på sina tre högsta prioriteter när man leder Premier League? Eller ska man på något sätt se så här, ja men Trossard och Jorginho, dryga 35-36 miljoner pund. Man får in en bra bredd och spelare som inte kommer klaga över en rotationssituation. Jag vet inte. Det känns som att man får summera Arsenals fönster när ligan är slut. Vinner de ligan, bra fönster. Förlorar de ligan på det här, då kan man peka på det här fönstret och sa att Mudryk, Caicedo och João Félix, att man inte fick dem, kanske avgjorde ligan till Citys favör. Så det är för tidigt att avgöra.
Nej, men jag tycker att Arsenal gör ett bra fönster. Jag landar i det. Mudryk här och nu tror inte jag är så mycket bättre än Trossard. Även om vi verkligen fick en god känsla av hans första inhopp mot Liverpool. Men Mudryk är väl mer en man för framtiden. Men Trossard kände jag redan mot City här att, och föga förvånande, honom har vi ju stenkoll på. Vi har ju sett honom i Brighton. Och det var dags för honom att ta nästa kliv. Och Arsenal blir alldeles utmärkt för honom, känner jag. Användbar på fler positioner. Jorginho är väl ingen man för framtiden direkt. Men samtidigt Arteta... alltså jag tycker någonstans man får bara luta sig tillbaka som Arsenal-supportar. Vill Arteta in honom? Den statusen har ju Arteta i klubben nu. Att han man bara lyssnar till vad han säger. Han vill ha in Jorginho. Han vet att han passar in i hans spelsätt. Jag tror ju fortsatt att det kommer vara Xhaka Partey på det där centrala mittfältet. Men att man såklart har ett alternativ här. Man har Jorginho till Europa League-matcherna och dyker upp skador. Vilket det alltid gör. Då är det en suveränt bra ersättare. Sen blir det intressant att se vad de tänker framåt också. Jag tror att de kommer fortsätta gå för Caicedo i sommar.
Eller Declan Rice.
Sen finns ju... Eller Declan Rice. Eller båda. Du vet den här blöta filten. Vad sa du?
Jo, men dyrt.
Den här... kanske. Men jag tror ju att en sån som Thomas Partey, med tanke på rykten som omgärdar honom. Vi behöver inte gå in på det. Men det är ju... ganska grova anklagelser som finns där, men där kan vi prata kryphål. Men jag tror att Arsenal kanske vill göra sig av med honom i sommar.
Fan, vi ska inte gå dit, men helvete vad smutsigt om de spelar honom, vinner ligan med honom och sen skickar honom för att liksom gömma sig för det här. Det tycker jag fan inte är okej. Det är inte okej att de spelar honom på många sätt.
Det är en våt filt som ligger över hela klubben där, tycker jag, i form av Partey, som också har varit liksom, det är deras bästa spelare. Men tillsammans med Ødegaard offensivt.
Viktigaste. Vi kan inte säga bästa, men viktigaste.
Ja, så kan man säga. Nej, men så viktiga spelare. Så att, ja, jag tror inte det är otänkbart att man gör en förändring på det centrala mittfältet och att man kanske då tar in två spelare. Xhaka ska väl inte hålla för att vara en startman nästa år, det har jag svårt att se, utan snarare en spelare man får användning av i ett rotationssystem. Men jag tycker Arsenal gör det bra. Sen blir ju fråga, det är ju ingen har ju missat, eller du hade missat, jag kollade ju mer igår, Balogun som ägs utav Arsenal, utlånad till Reims i den franska ligan. Han leder efter gårdagens hattrick skytteligan i ligan.
Nej men Arsenal har, det som är roligt med det här, Arsenal har ju på många sätt, alltså de har haft en helt okej akademi, några ströspelare har kommit upp, men kollar man på laget nu med Saka, man värvade Martinelli tidigt, man tog, eller William Saliba kan man inte klassa som en akademispelare, men Saka, Edin Ketia och sen den här spelaren nu, det är ju jättehäftigt, och kan Arsenal ställa upp med tre sådana offensiva spelare. Sen är frågan så här, vad gör man här när man har en Ketia och Gabi Jesus till nästa år? Det börjar bli en ganska seriös frågeställning. Man kan ju inte ha tre sådana högkvalitativa anfallare i laget samtidigt. Eller,
ja. Nej, det är verkligen så. Jesus kan väl användas på en kant visserligen, men då blir det lite samma som det sitter. Han vill nog vara centralt. Och så bra som Enkätti har varit, så är det väl en perfekt rotation de två emellan. Eller om man gör bedömningen alltså, att Balogun är så pass bra att han kanske är till och med bättre än någon av de här. Det är svårt att bedöma. Men oavsett så kommer man ju, om man beslutar sig för att sälja honom, så får man in en bra peng. Men det är häftigt att se hans utveckling. Och han är ju en ung spelare. Han har ju rötter från både USA och Nigeria, tror jag att det är. Men har ju U-landskamper för England. Så det verkar väl som att han har valt att... eller det vet man inte. Det går ju att byta såklart. Men det känns som att det är England som är på tapeten. Och gjort många mål för U21-landslaget också. Så det är en lovande spelare. Skön spelstil. Blixtsnabb i djupet och en bra avslutare. Och ja, om inte... Jag tror inte de franska klubbarna har råd med honom. Men jag tror att det vattnas i munnen på flera engelska klubbar. Om inte Arsenal väljer att satsa på honom. Kanske att det fanns på tapeten att man skulle plocka hem honom i det här fönstret. Samtidigt vet man väl att, jag såg att Jesus, han är igång och tränar nu ute på plan, så att det är väl inte allt för långt borta där. Men ja, du är mer skeptisk. Jag tycker i alla fall att Arsenal har gjort ett bra fönster.
Nej, det är som sagt, vi är skeptisk, men vi får se, eller, jag tycker att det är bra, men samtidigt det avgörs så mycket om de vinner ligan eller inte. För hade man fått in tre första valen, så hade jag hållit dem som ännu större favoriter än vad jag gör nu. Ska vi ta klubben om slåss med Cancelo ut, ingen in. Är det
du såg
assisten.
Du såg väl vad Cancelo sysslar med igår, va?
Ja, nej, men det är sån kvalitet. Och man, sån självklarhet. Fick ett DM skicka till mig någon trovärdig City-supporter som på ett forum som har sagt att Cancelo har kastat en boll på Pep i träning och liksom folk har gått emellan så att det har skurit sig rejält där. Sen vissa pratade om Arsenal-matchen, att han sniar på att han varit petad till slut och att det inte fanns någon väg tillbaka. Jag vet inte. Känslan är att han inte kommer upp till Manchester City igen, oavsett om det blir för de där 70 miljoner euro som är klausulen som Bayern München har eller mindre. Men det där känns som att det är den för honom i City.
Nej, men det är inte alls otänkbart att just det har skett. För det är ju något rejält som har hänt antingen på träningsplanen eller i omklädningsrummet. För att vi ska komma ihåg att det är ju Pep som har skapat Cancelo. Och lite, liksom, han har fått liksom vara ansiktet utåt för den här inventerade ytterbacken i just City. Så jag tror att Pepe sätter stor prestige och är stolt över Cancelos utveckling. Men att det här på slutet då, när Cancelo inte har fått lika mycket speltid, då har Cancelo lackat ur, och sånt accepterar inte Pep. Men just det här, den här assisten då, som han stod för efter 17 minuter i tyska kuppen mot Mainz. Bayern München ställde upp ett väldigt bra lag. Cancelo hade bara varit där i ett dygn. Så kliver han in från start och den här gången som högerback då, snurrar upp sin, jag vet inte om det var yttermittfält eller om det var ytterbacken i Mainz, men han snurrar upp honom, skickar den på bortre där Haaland såklart hade kommit och stångat in den. Men den här gången var det Choupo-Moting istället då. Och Cancelo får en riktigt bra start, och det är klart att Bayern kommer nyttja den där klausulen om det fortsätter så här. Men ingen in, och då är ju frågan om bredden på ytterbacksplatserna håller.
Det är tveksamt. Alltså, Ake kommer ju starta till vänster, sen om det blir Rico Lewis eller Kyle Walker till höger. Är det tillräckligt bra för att slåss på tre fronter? Jag ställer mig väldigt tveksam till det. Sen gällande Cancelo, jag lyssnade på en City-expert som pratade om det. Vi var inne på det med Petter. Att det börjar sippra ut att spelare är missnöjda. Och det här är vad han säger. Det är inget nytt. För det är tydligen att normalt sett när man börjar höra det här om att det skär sig i omklädningsrum, det är typ Mourinhos tredje år. Att folk, det börjar gå dåligt sportsligt, det börjar knaka, man börjar få en dålig relation till tränaren. City är egentligen enda laget i fotbollshistorien under Pep Guardiola där folk är missnöjda trots att man vinner. Och det har nog att göra med hur besatt Pep är på träningsplanen och hur påfrestande det måste vara att ha Pep Guardiola som tränare. För Minsali, han är en sån perfektionist, så att det måste vara liksom så tufft. Och det är det som hänt med Cancelo, att han inte kunnat, han vill spela varje match, att han inte kan hantera att bli osidosatt. Och då sipprar den här frustrationen som man kanske haft på Pep över. Så det blir kul att se, kommer det komma mer? Samtidigt, man måste byta spelare. Det var ju för Sir Alex största grej, inte bara de här problembarnen i någon situationstecken som vi pratade om för någon annan vecka sedan, utan mer de här att du kan inte vinna tre ligor i rad med samma spelare, de blir mätta, du måste förnya, du måste föryngra, du måste få in hungriga spelare. Så det är nog början på det vi ser med Manchester City. Sen om Laporte och Bernardo kanske går i sommar, så kan de få in ett helt nytt lag.
Det blir återigen, tror jag, att det här kan bli en, ja, det här kommer man få höra om det är som så att City inte vinner minst två titlar. För det måste ju nästan vara kravbilden här på Pep. Att han tar trippen, det vet vi hur svårt det är. Men Champions League-titeln är ju nästan krav på. Alltså, det har ju gått så långt. Och han har fått det han behöver. Och misslyckas man den här gången, då är det klart att folk kommer peka på det här beslutet som fattades sent då, i januari-fönstret. Men inga värvningar från City. Vi tar oss till det andra laget i staden, och det är ditt Manchester United som agerade på deadline day.
Sjukt att man sitter och ska berömma United för en transfer, hur smidigt det har gått. Men samtidigt så här, det känns jävla konstigt att kolla på Uniteds transferfönster. Man säljer topp två, enligt mig, världens bästa spelare genom tiderna. Sen, absolut, han är inte det idag. och man tar in Wout Weghorst från Burnley på lån och Sabitzer från Bayern München på lån. Och
jag, men du har sätt... inte Weghorst visat nu att han inte håller?
Alltså jag tycker att han, alltså det är klart att han inte ska vara en startspelare i ett lag som ska vinna ligan, men för den nödlösningen det var så tycker jag att han har gjort det, nej men okej, 2,5 plus av 5, 6 av 10, någonstans där. Jag tycker att han är helt okej.
Nu är du snäll här alltså.
Nej, jag tycker att han är helt okej, han är bra i pressspelet, han erbjuder något som Martial inte gör. Sen såg man absolut i en match mot Arsenal på bortaplan, sån match ska han inte spela, där är han för trubbig, men jag tror att United kommer få nytta av honom. Martial är tillbaka igår mot Nottingham i andra halvlek, så jag är nöjd, det låter sjukt, men jag är nöjd med transferfönstret.
Ja, jag såg att du var ute och jublade där på sociala medier, och ja, men jag kan väl hålla med till viss del. Till ditt försvar, alltså till Weghorsts försvar, han har ju kastats in lite väl tidigt och kanske blivit en startman, mycket på grund av att Martial har haft sina skador. Nu var Martial tillbaka igår och hoppade in, gjorde mål, men kanske att Weghorst ska vara lite mer av en andra fiol då, och få lära sig lite hur laget funkar, och kanske att han kan bli nyttig då i vissa typer av matcher. Men vad säger du om Sabitzer då, som kliver in här och ersätter Eriksen? Och fan vad sorgligt det är ändå att en sån som Andy Carroll ska få kliva in och förstöra Eriksens säsong.
Ja, nej, men det är vidrigt att han gör den där tacklingen, och sen gör han ju en liknande om det är på Casemiro när han får sitt andra gula kort och med Liverpool-koppling, och vilket jävla praktsvin Andy Carroll är rent allmänt. Så det är mörkt. Eriksen har haft en jävligt fin säsong. Sen tycker jag att han har på något sätt blottats i toppmatcherna, att han inte riktigt håller. Så jag har ju eftersökt en ersättare där till nästa säsong. Så när det blev som det var, att Eriksen troligtvis missar i stort sett hela säsongen, så att man kunde agera så här fort och få in Sabitzer, som har gjort det jävligt bra i Leipzig, har inte lyckats när han togs av Nagelsmann till Bayern München tyvärr, men det är en spelartyp som har en höjd i sig och som Erik ten Hag borde ha koll på från hans tid i Bayern München i tyska ligan, han jobbade under Pep Guardiola. Så, och samtidigt visar ju hur extremt lågt förtroende han har för både Fred och Scott McTominay när han känner paniken att värva den här spelaren så panikartat på deadline day. Men en bra lösning som är väldigt olikt United de senaste åren.
Ja, och bra för Sabitzer också då, som kanske kört fast lite i Bayern München och vet att det är ju verkligen en plats han kan ta här. Eriksen har ju spelat mycket, och som du säger, nu är ju Fred visserligen på målhumör här, men kommer Sabitzer upp i nivå så bör han ta den här platsen.
Ja, nej men han kanske inte kommer gå in direkt. United har ett väldigt tacksamt schema nu, Leeds och Palace hemma, så han kanske inte kommer gå in direkt, men i alla fall en cameo i någon av matcherna. Sen ska det sägas, för er som tycker att det låter idiotiskt, att jag sitter och berömmer Uniteds fönster när man lånar in två spelare. United är hårt drabbade av FFP. Man har haft möte med representanter från UEFA för att liksom förklara läget, hur man ska kringgå det. Man spenderade 260 miljoner pund i somras. Man har en historia av att vara usla på att sälja spelare, så man är hårt drabbade och man kan inte värva som andra klubbar i ligan kan göra nu. Så då får man helt enkelt göra vad man kan göra efter de resurserna, och det är ju någonstans där jag landar i, att efter förutsättningarna så gör vi ett bra fönster.
Tar oss till rivalen Liverpool, där många Liverpool-supportrar satt och hoppades att det skulle komma in en central mittfältare och förstärka upp den positionen där man kanske har tydligast problem på då. Men det kom aldrig någon mittfältare, utan man får nöja sig med Cody Gakpo som kom tidigt i fönstret.
Ja, så känslan var ju då att det var en bra värvning. Jag berömde Liverpool för det här snabba agerandet som jag pratade med United med Sabitzer, som Liverpool är bra på historiskt. Men när man summerar fönstret blir det på något sätt, varför värvar man en vänsterytter? Du har Luis Diaz där, Diego Jota kan spela där. Man har Bobby Firmino, alltså det är ju den positionen man har bäst täckning på tillsammans med kanske mittback. Och helt plötsligt så står man med, ja men de ska spela med, ja men om Harvey Elliott eller Keita eller Henderson, och ingen är direkt bra, och Thiago är sämre, Fabinho är direkt dålig. Och sen ställer man sig frågan, är det FSG som håller i pengarna för att man ska sälja? Klopp måste vara vansinnig när han ser hur andra klubbar spenderar, att han inte får en mittfältare.
Ja, ja men verkligen så. Det är ju lite frustrerande för honom. Men det kanske är att han har fått löften. Det låter väl inte så att det ska plockas hem med Jude Bellingham till sommaren. Men det kan ju omöjligen vara klart. Men det är väl fortsatt så att Liverpool går all in där till sommaren. Men Gakpo har ju inte fått någon bra start. Det är inte lätt för honom heller att kliva in i ett Liverpool som inte är särskilt välmående för stunden. Men visst hade man hoppats på lite mer. Men det är ju såklart för tidigt att döma ut den värvningen. Och när övriga offensiva spelare hittar tillbaka här efter skador och får en lite bättre omgivning runt omkring sig så blir det nog bättre. Men man har väl fått ett nyförvärv internt då i Bajsetic som
Fan vad du älskar honom. Du tjatar om honom mycket nu.
Ja, men han är bra. Jag tycker han är riktigt bra. Och det är helt rätt att Klopp ger honom chansen och skiter i Fabinho. För det, han känns ju, han är ju för dålig. Det går inte att spela Fabinho i form. För det kostar ju för mycket. Så jag tycker att de gör rätt där. Men sen, ja, Liverpools hopp här inför fortsättningen. Det är ju att spelarna som är skadade, vilket ju är tunga pjäser, Van Dijk, Diaz, Jota. Att de lyfter upp Liverpool till nästa nivå. För det är ju så i teorin givetvis som så att Liverpool fortfarande har chansen. Såg jag att Konaté även fick en skada här nu och det gör ju att det är ganska skralt där bak.
Ja, nej men Konaté känns, fan vad skadad den är hela tiden, så jag får inte den här run of gamesen som behövs för att vara bra långsiktigt. Har ju skrivit upp Newcastle också, men fan, vi måste snacka lite Liga Cup, vi måste snacka upp lite matcher, men ja, man får inte
Newcastle att de ja är i Liga Cup-final då?
Ja, ja just det, vi kom in på Newcastle där så vi behöver inte prata det, silly. Chansen på första riktiga titeln 1955. Alltså det här, det är
vad
stort.
Vad menar du när du säger riktiga? Är det att de har vunnit Audi Cup och annat eller?
Ja men typ, de har någon konstig titel från 1969 när man mötte något ungerskt lag i final. Men man vann alltså FA-cupen 1955. Som jag, har vi någon Newcastle-supporter som blir arg på mig för att jag säger att det inte är en riktig titel, så jag ber om ursäkt. Men för mig är det 1955.
Mm. Ja, det är ju verkligen stora möjligheter där. Jäkligt häftigt för dem och väldigt välförtjänt för Eddie Howes man att man nu tar sig till Wembley och möter Manchester United. Men den stora grejen jag reagerar på här i den här matchen, det är ju, alltså det här är ju en anledning till att antingen så ändrar man reglerna eller så stryper man hela ligacupen. Det har ju varit min take länge, att man nöjer sig med FA-cupen, men det verkar de inte lyssna till där borta. Men Bruno Guimarães, han tacklar ju sent i slutet av matchen. Och det går väl absolut att ha synpunkter på det. Alltså det går absolut att visa det röda kortet. Men det sjuka här är alltså, han får ju först gult kort. Vilket innebär alltså att han är uppe på 3 varningar. Och missar ligacupfinalen. Men domaren väljer att efter varkoll ge det röda. Det innebär att han får spela ligacupfinalen. Men missar 3 ligamatcher istället.
Nej, alltså
det, nej men vad är det här för dumheter?
Det är ett skämt. Alltså jag som United-supporter, vi drabbas ju det här. Det är deras typ viktiga spelare med Sven Botman och kanske Kieran Trippier. Så att han får ett rött kort i den här matchen ska gynnas av Liverpool som möter dem i ligan. Medan vi, när han har varningen, ska missa matchen mot oss. Här måste ju England skärpa sig. Samma sak. Ja men blir du avstängd i ligan, den här diskussionen har jag haft 1000 gånger, men får du direkt rött i ligan som Joao Felix så går den matchen på FA-cupen, och har du en eventuell ligacupmatch så går 2 matcherna där. Så rent krasst, United spelar ju 2 matcher i rad, FA-cupen och ligacupen nu, så hade någon fått ett direkt rött i ligan, ja men då är 2 av 3 matcher borta i en rotationsmatch mot Nottingham och Reading, tack och bock. Medans man, nej det är helt sjukt. Jag, innan vi fortsätter, jag har googlat här. De vann alltså Inter Cities Fairs Cup säsongen 68-69 där man besegrade Újpest från Ungern i finalen.
Ja, ja men då är det väl hög tid då att vinna en titel igen då. Men det blir med Bruno Guimarães, men samtidigt då för Newcastle, för jag tror fortfarande hur mycket man än vill vinna en titel här så är Champions League-platsen det som man verkligen är lockad av. Och nu missar då Guimarães West Ham på bortaplan, eller på hemmaplan, Bournemouth på bortaplan, och sen då framför allt så kommer han att missa Liverpool på hemmaplan. Och den där matchen, den har jag lite under luppen, för det är alltså den är 3 matcher bort, den lördagen den 18 februari. Den där matchen är Liverpools sista chans, säger jag, att hänga på Champions League-striden. Vinner man den, då, alltså, då kommer alla lag som jagar tacka Liverpool. För då känns det som att alla lag har hängt på att gå om just Newcastle. Och utan Bruno Guimarães, som har varit så otroligt viktig. Jag vet att det finns bra ersättare, men Bruno Guimarães är nog den viktigaste spelaren i Newcastle. Då förbättras ju Liverpools odds, som kanske har kommit igång då, för att de har fått tillbaka en del viktiga spelare. Så den matchen blir superspännande. Men vad tror du de får välja? Att ha Guimarães där eller i Liga Cup-finalen?
Jag kan inte prata för Newcastle-fans, men jag tror faktiskt att man på något sätt väljer FA, alltså så här, det är en långsiktigt projekt det här, och de kommer ta sig Champions League. Jag tror att de väljer FA-cupen, eller Liga-cupen,
alltså
vinna en titel för topp 4. Jag kan ha jättefel, jag bara skjuter från höften nu, men det är min känsla. Så jag tror att de på något sätt är nöjda med att han kan spela den finalen, skulle jag säga.
Ja, men den blir ju häftig. United på andra sidan har ju vunnit betydligt fler titlar då, sedan 1955, även om det var några år sedan nu. Och Ten Hag visade väl väldigt tydligt igår att han tar det här på allvar. Det var en ovanligt stark elva, tycker jag, från United, trots att man hade då 3-0 i bagaget från första matchen hemma mot Forest.
Man har ju börjat lära sig med Erik Ten Hag, en sak som jag till viss del inte förstår, att han vill inte att Pellestri eller Anthony Langa ska lämna, för att han vill ha dem i truppen. Men samtidigt så leder vi med 3-0 och han ger dem inte chansen, för han ska spela Anthony för 38:e matchen i rad, trots att han inte är speciellt bra.
Och Elanga var ju inte ens på bänken igår.
Nej, och det är det som är grejen. Sen har han varit tydlig att han vill bygga upp en vinnarkultur i klubben, så han tycker att det är viktigt att vinna varenda match. Någonting jag kan ha respekt med tanke på det Manchester United han tog över. Men sen samtidigt, ska Casemiro spela den här matchen? Ska Bruno Fernandes spela den här matchen? Vi såg vad som hände med Eriksen. Det är ju en slump, absolut tackling från Andy Carroll att just drabba om man blir out i 4 månader. Men det ökar ju riskerna för en sån här sak, och det är lite många spelare som spelar lite väl mycket, kan jag tycka. Och som, vad känner Victor Lindelöf på att han inte fick flytta till varken Italien eller Spanien när han sätts på bänken den här matchen? När ska Victor Lindelöf få spela om han inte får spela den här matchen tillsammans med Harry Maguire? Det är en ganska intressant frågeställning.
Ja, faktiskt. Att han liksom får sitta bänk igår, det är väl precis den typen av match han ska spela. Jag kan tänka mig att han får Europa League-matchen då, men det kan ju ta slut då, eftersom det är Barcelona på andra sidan. Men annars så blir det nog skralt med speltid för Vigge här. Och känslan är, i och med att det fanns intresse nu, men jag förstår att United kanske inte vill släppa för det man slåss på olika fronter. Men i sommar så är det nog inte otänkbart att Vigge lämnar. Samtidigt har han ju varit där nu i 6 säsonger och har nog säkert stort hjärta för klubben. Och ja, familjen kanske trivs och så att han kanske känner att det är okej, men den här typen av matcher måste han ju få spela.
Nej, så är det verkligen. Och vi pratar om det från växan, men känslan är mer och mer att han kommer inte vara kvar i klubben efter säsongen. Sen om det blir både han och Maguire, någon tvingas kvar, det får vi väl se. Sen gällande Ligacupen, jag tycker det här skulle bli en ruggig final. United med ingen titel sedan 2017 kommer betyda väldigt mycket för United. Newcastle sedan 55 som vi pratar om. Ligacupen senaste åren är City, jag har prenumererat på den. Det är så här, City har svårt att sälja ut sin sektion på Wembley. Nu svarta marknaden, alltså biljetterna kostar uppemot 12 000 billigaste på kort sida. Så man märker
hur många
hur...
köpte du?
Nej, jag räcker fortfarande ut handen att folk ska slida min DM och lösa en biljett till mig.
Ja, det är inte så många som har så, va?
Nej, det är dåligt med det här. Men jag jobbar på det. Jag har som mål att åka. Så vi får se. Men att United, det är länge sedan United var på Wembley. Någonting man brukade göra väldigt ofta förut, eftersom semifinalen i FA-cupen också. Och för Newcastle är det den största matchen på jättelänge. Så man ser verkligen fram, inte bara som United-supporter utan som fotbollsälskare, ser man fram emot den här matchen väldigt mycket.
Annars var ju glädjande för United, utöver då att man vann med 2-0, att Jadon Sancho fick vara med i matchtruppen och hoppa in. Nu hoppas vi att han mår bra och att han hittar tillbaka till Dortmund-formen.
Verkligen, det var fint.
Häftig ligacupfinal, men nu fokuserar vi på Premier League som gör comeback då till helgen efter ett FA-cup-uppehåll. Och det drar igång morgon fredag alltså med Chelsea-Fulham. Viktig match för Potter. Det är oklart hur de ställer upp, men det borde väl bli Mudryk från start här, va?
Ja, det är känslan med tanke på att han har fått 2 veckors, eller vad blir det? Ja, typ 2 veckors träning nu. Sen inhoppet mot Liverpool så borde han vara redo. Han såg redo ut, sen han måste spela 60 minuter, det får vi se. Men start borde han ju få. Och sen Kai Havertz, vilka går med in, Badiachili går in. Enzo Fernandes borde väl också gå in med tanke på att Jorginho är borta och Kanté är skadad, så...
Jag skulle faktiskt kunna slänga sig in rätt in här.
Ja, men med tanke på hur tydliga folk har sett ut, Joao Felix kom in med, hade vi gjort en träning och var bäst på plan. Mudryk såg självklar ut. Vi pratar Cancelo, kom in direkt i Bayern München. Högkvalitativa spelare kan gå in direkt, och framförallt ens Fernandes som värvas för den här pengen på en position som Chelsea är ganska tunna på helt plötsligt.
Ja, verkligen så. Och det var ju så här, senaste matchen mot, nu så här, Sterling är väl fortfarande out, Pulisic är out. De har visserligen av Mudryk, men Mount har inte varit så bra. Jag tyckte Hakim Ziyech var bra mot Liverpool, men inte kan väl han spela här? Han är väl knappt med i truppen då?
Nej, tveksamt att han har sin vid mentalt redo för den här matchen. Så det får du göra. Upp med en, ni ska sända fantasy imorgon, då får du säga Chelsea själva där, så slänger vi upp det på Twitter.
Ja, men jag får väl ge mig på den. Potter Roulette får vi kalla det. Vi tar oss till lördagen, och där blir det ju faktiskt ett intressant möte när Everton tar emot Arsenal. I synnerhet då eftersom Everton har ny tränare. Sean Dyche är på plats. Såg du bilderna från hans första träning?
Körde han t-shirt eller?
Ja, men nästan. Han kom ju in i ett par Copa Mundial. Gamla, nej, du vet, de här Adidas. Ja, det vet ju du. Men
så gammal är jag inte. På det.
Nej, men de här klassiska Adidas-skorna. Så unga jag inte, med alldeles för stor plös. Shorts, givetvis. Och sen hade han inte t-shirt, men någon form av träningströja. Så att han gick ju, såg ut som att han skulle vara med och träna. Och det kanske han var. Kanske att han går rätt in i det här laget. Men första matchen, och det är tuffast tänkbara motstånd då, Arsenal. Får vi se om Everton får en injektion av det här tränarbytet.
Alltså man förstår ju frustrationen. Man försökte värva spelare sista, men att man inte förbättrar truppen. Det säger någonting om hur tajt ekonomiskt det är, och att folk kanske inte vill komma till Everton. Conor Gallagher, för att dra ett exempel. Sen, vi har varit inne på det. Jag tycker truppen inte är så dålig att den ska ligga där nere. Och truppen känns byggd för Sean Dyche. Alltså det känns som en hård för ish 4-4-2 i försvarsspel gammeldags. Så jag vill ändå tro att det här skulle kunna vara någonting. Och jag tycker att det här är en jävligt svår match på förhand för Arsenal. För vi vet att Goodison kan koka. Och med medgången med en ny tränare, om man får in 1-0, så kommer det bli en jävligt fientlig stämning där. Så jag, varningens finger för Arsenal den här matchen. Sen,
Ja,
men det kan ju lika gärna vara Arsenal helt överlägsen och gör 2-0 första halvlek. Men känslan är att det kan bli ett poängtapp för Arsenal här.
Ja, kanske att det är så faktiskt. Vi vet ju en spelare som kommer att blomstra nu under Dyche. Det är ju Dwight McNeil, gamla Burnley-ytten som fick ju sitt genombrott i just Burnley. Sen har vi Tarkowski där också, så att det är ju stora delar ett gammalt... stora delar, men det är två gamla trotjänare och nyckelspelare från Dyches gamla Burnley som finns i det här laget. Och så handlar det väl om att någon gång få igång den här... Dominic Calvert-Lewin. Liksom, vem ska ta honom? Känslan är att han kan ju spela Championship nästa år.
Ja, men folk pratar ju om att han skulle gå till Arsenal för bara ett år sedan. Alltså innan han fick skadeproblemen förra säsongen. Men nu är det ju deppigt. Alltså åker han ut och ju bara svetsa om och satsa på modebranschen istället.
Ja, faktiskt med Davis där. Han verkar gilla det där också. Wolves-Liverpool spelas också under lördagen. Vilka är favoriter?
Ja du, vi ställde ju frågan mot Brighton att tyckte att oddsen var felagda för att Liverpool var favoriter, men alltså snudd på 50-50. Jag tycker Wolves är bra under Lopetegui, och Liverpool är verkligen inte bra. Wolves har fått in mycket nyförvärv också, och sen nu har man fått lite tid under FA Cup helgen att jobba på det, så jag är inte alls förvånad om Liverpool tappar poäng igen.
Nej. Det är en tuff match. Wolves är bättre. Fortfarande ganska trubbiga framåt. Men ser ju bättre ut defensivt. Helt klart. Men det här är... Ja, det är inte jättemånga chanser. Vi bara tittar i tabellen. Möjligheterna finns där att klättra. Men man har inte råd med allt för många poängtapp. Och det vore verkligen en injektion om de vet inte vad det senaste är. Klopp har bara sagt att det ser bra ut i reben, men man är nog försiktiga. I synnerhet med Diaz som åkte på en setback, va?
Ja, nej, men exakt.
I sin rehabträning här, och därför är man nog extra försiktig med honom, men han behövs verkligen för den här offensiven.
Dryga 1,90, stora match. Dryga 1,90 på Liverpool. Det är väl rimligt?
Ja, det är väl där det ska ligga. Mm. Det kanske. Omgångens stora match är ju ändå den som utspelar sig på söndag. Spurs utan Conte tar emot Manchester City, och det var ju ganska nyligen som de här två lagen möttes i en extremt underhållande match där City vände då 0-2 till 4-2. Vad känner vi inför den här matchen? Cancelo är borta, men det har han ju varit ett tag, känns det som. Han har inte varit delaktig i det här laget. Phil Foden, han lär väl stå åt sidan, och vi ser väl Grealish, Haaland och Mahrez där uppe, va?
Men det är där man vill se Chelsea i vår också, hur det här kommer göra. För även om de här spelarna har varit jävligt formstarka, så håller jag Citys lag med. För mig är det tydligt att Citys bästa elva är från mittfältet offensivt. Rodri, Gundogan, KDB och Bernardo till höger, Foden vänster och Haaland som nia. Nu har man inte spelat ens i närheten där. Både Foden och Bernardo har inte spelat så mycket. Gundogan har varit in och ut ur elvan. Så hur man ska få igång sina, för mig, bästa spelare. För även om Jack Grealish har gjort det bättre och kanske är in i sin bästa City-period, så jag tycker inte att han är nära Phil Foden. Phil Foden spelar på 80% av sin kvalitet. Sen backlinjen, kommer Stones given? Vem kommer ta platsen bredvid? Akanji, Laporte, Diaz? Alltså det finns ju ett urval. Kommer Ake spela vänsterback varje match? Det är mycket frågetecken för City. Och man har ju kniven mot strupen direkt. Förlorar man den här matchen eller tappar poäng och Arsenal vinner, så kan det bli 10 poäng. Och det är 10 poäng, tror jag fan inte man hämtar i kapp alltså.
Nej, det är för mycket. Man måste nästan gå rent där framöver. Framförallt måste man ju slå Arsenal i det här dubbelmötet. Men Spurs känns som att de har fått, vet inte varför, men de vann ju här mot Fulham i ligan, och så en skön seger mot Preston där Son fick göra lite mål. Men det känns som att man är lite på gången då. Men, och sen har man ju mött, alltså City är ju, nu torskar man senast, men det har ju varit lite av ett favoritmotstånd för dem. Porro, han går nog rätt in här mot sin gamla klubb, va?
Ja, men det borde han verkligen göra. Värvar man för de pengarna i en position man suktar efter kvalitet, så borde han gå in direkt. Och som du säger, det är helt sjukt de här. Alltså City har ju varit ganska överlägsna alla de här matcherna mot Tottenham när man har tappat poäng eller förlorat. Senast fick man ju maximal utdelning egentligen med 4 mål sett i chanserna man spelat. Så det ska bli kul att se matchbilden. Alltså vi vet att Spurs har verktyg för att straffa City. Dejan transporterar bollen i fart, Kane droppar, slår på Son. Son är ju nyckelroll i den här matchen, alltså. Han måste hitta den där ytan, och Kane måste hitta ytan för att slå bollarna till Son. Då kan man straffa City rejält, för City är inte stabila som man har varit defensivt framförallt.
Nej, det är lite ihålet där, och Spurs vet hur man ska straffa dem. Men har City centrala mittfält en bra dag där man får äga mycket boll och tar kontroll över matchen, då är de som alltid väldigt svårslagna. Och så finns det ju många offensiva spelare. Även om Foden inte är het, så har vi ju Riyad Mahrez som spelar sin bästa fotboll just nu. Och Haaland fick ju igång målskyttet här senast. Så att det blir en tuff nöt för Spurs att mäkta med. Och med det sagt då, så är vi väl klara med dagens avsnitt. Och jag, om inte du har andra planer, vågar nästan lova att vi spelar in söndag kväll, va, för att ge ett så färskt avsnitt som möjligt till alla under måndagsmorgonen.
Ja, men det tycker jag verkligen vi gör. Det är ju tradition, framförallt när det är stor matcher på söndag. Så det tycker jag att vi spikar redan nu.
Ja, bra Fabbe. Med de orden så tackar jag dig, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på måndag igen.